Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej och hjärtligt välkomna till andra säsongen av Återbesöket. För 3 år sedan bjöd vi tillbaka 6 gamla gäster från Ångestpodden som för att påminna dem, er och oss själva om att livet allt som oftast är en riktig berg- och dalbana. Och nu har det alltså blivit dags igen.
Vi har bläddrat långt bak i arkivet och bjudit in några av de gäster som vi vet har gått igenom saker sedan sist de gästade. Som vi förstår har känts usla där och då, men som vi tror kan inspirera andra och som vi vet påminner oss alla om livets toppar och dalar. Och den påminnelsen ska man inte underskatta.
Genom sin intervjupodd har han kommit in på djupet på våra mest folkkära svenskar. Han är podcasthost för inte bara en, utan 2 poddar och dessutom författare till sin självbiografi Ingen. Den vi pratar om är Nemo Hedén och idag är han här på återbesök. Alltid filterlös och äkta, vilket gör oss trygga i hans närhet. I mars 2015 poddade vi senast med Nemo, vilket resulterade i avsnitt 10 av Ångestpodden. Sen dess har det hänt väldigt mycket i Nemos liv och att han delar med sig är starkt och viktigt. Ett halvår efter Nemos medverkan 2015 fick han plats på ett behandlingshem för sitt drogmissbruk. Vi pratar om missbruket, om vägen tillbaka, om bekräftelsebehov och papparollen. För Nemo har också hunnit bli pappa sen sist och det vill vi självklart också veta allt om. Otroligt fint att han kom på återbesök när vi kallade honom. Välkomna!
Hej Nemo och varmt välkommen tillbaka till Ångestpodden och återbesöket!
Hejsan mina favoriter!
Ja men du, nu är du här, jag tycker det är så kul.
Hur mår du? Hur känns det att vara tillbaka?
Alltså det känns fantastiskt att vara här med er igen. Mm. Det känns för jävligt att vara så pass sen som jag var.
Äsch.
Jag skäms. Jag sa just det innan jag kom in här att liksom jag själv är lite allergisk mot folk som är sena.
Ja, men vi vill inte att du ska känna det. Du ska känna, nu ska vi ha det så härligt. Vi hade så mycket att göra då. Så
ja,
det var liksom
skönt.
Ingen fara alls.
Då ställer jag mig in på att det här är bara härligt.
Ja.
Fokus på det härliga.
Yes. Ja. Vi vet ju inte om du minns, det kanske du gör, men du fick den här frågan den 25 mars 2015. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Nu ska ni jämföra mina svar från då. Nu fattar jag.
Inte allt, men
nej, men jag fattar. Nej, men ska jag svara på vad jag tror jag svarade då eller
nej,
vad jag tycker
vad
idag?
Vad tänker du nu liksom?
Idag, ångest för mig idag är stress och sömnbrist och otillräcklighet. Men jag tänker också att ångest är ett så pass stort och starkt ord att jag nästan ibland inte vill liksom använda det, för det känns förminskande mot folk som verkligen har riktig ångest. Förstår du vad jag menar? Det blir så att bara för att jag liksom så här är mitt i småbarnsdimman och inte får sova och stressar och bara liksom så här kommer för sent och bara liksom så här i min hjärna bara rubbigt rör. Så känner jag så här, ja men ångest, är det verkligen ångest? Jag vet inte fan alltså. Men för mig blir det ju...
Ja men för dig där och...
Ja. Alltså... Mm. Precis, det är ju så. Man ska aldrig jämföra folks ångest. Man ska inte jämföra folks dåliga mående. Jag vet det, men det blir också så här som att jag ändå ryggar tillbaka lite grann så här, för att det finns folk som verkligen har riktig jävla ångest.
Men kan det hjälpa dig då? Alltså kan du vara så fan, jag ska inte klaga på det här, och så känns det lite bättre? Eller är det liksom...
Jag tror det var så ganska länge, alltså i min nykterhet då, att jag så här hade så här... Jag jämförde mig hela tiden med hur det var när jag låg liksom avtänd eller bakis. Då var det som att mitt nya mående, alltså mina sämsta dagar idag var ändå bättre än de bästa dagarna då. Så det var som att så här, okej, okay, ja men fan, mitt mående är ju alltid bättre ändå liksom. Fast när jag mådde skit idag. Sen nu har det gått så många år. Jag har liksom varit nykter i vad är det, över 6 år. Så man kan inte alltid gå runt och säga så. Det kommer ju liksom en vardag som hinner i kapp, en verklighet. Så det är klart att jag mår dåligt idag med. Men det är klart att vill jag verkligen få perspektiv, så är det ju bara att tänka på när man ligger där liksom i... Ja, men efter 3 dagars knarkrejs och svettas och spyr och bara vill dö, såklart. Liksom, så här. Men ja, det är svårt att ta in det perspektivet när man inte har fått sova på en hel natt med två små flickor på bröstet som klättrar runt på en.
Ja. Ja, så jävla gulliga de. Vi ska ta och lyssna på vad du sa när du gästade senast, för då hade du ju inte blivit nykter ännu.
Nej, det kom ett halvår drygt
exakt
efter.
Oj, alltså det är så jävla... Stort ord, så här brett ord för mig. Jag vet inte, det är sen så, det finns så många olika personer av ångest för mig. Alltså jag känner en otrygghet, en ängslighet, en slags liksom att någonting är fel i kroppen, att någonting liksom inte är som det ska, att någonting tynger mig, att någonting ligger där ätsas liksom fast. Det är väl så ångest för mig, och det är, alltså jag har haft så här mycket ångest. Jag har varit med så mycket skit och jag har led så pass hårt, så att jag har just ganska nära till ångest, samtidigt som jag har ganska nära till glädje också, som jag har nu med min flickvän, så har jag en ganska jag har en stabilare nivå av mående än jag hade tidigare på grund av min tjej. Men jag är ändå väldigt nära till ångest, för att jag blivit så pass skör genom åren. Så det är, alltså jag skulle kunna kalla mig bipolär nästan, för att jag är väldigt så här upp och ner. Det finns inget mellanting. Men ja, ångesten är alltid där, den är nära till hand. Den är nära till hands, låter ju fel. Det låter som att det är bra, det är verkligen inte. Men jag är nära till ångest och jag är nära till glädje.
Hur stabilt var det egentligen?
Ja, vilket rörigt svar. Alltså, för fan vad osammanhängande. Grejen var ju att jag kommer ihåg när jag gästade er. Det var ute på Gärdet, va?
I vår lägenhet var det. Det var ju en av de första gästerna.
Ja, det var nummer 2 tror jag det var.
Ja, vad härligt. Ja, nej, men grejen var att det var ju, jag levde ju så satans hårt då. Och, jag valde ju att prata om mitt drogmissbruk först när jag hade varit nykter ett tag. Liksom, det var kanske, jag kommer ihåg att det var kanske 4-5 månader in i min nykterhet. För då kände jag att då kan jag prata om det, för nu är jag bestämt för att vara nykter liksom, på riktigt. Jag ville inte liksom prata om det, om det bara var så här, ja men jag är nykter en period. Du vet,
nej, och så blir det ännu mer skamfullt. Exakt. Att göra ett återfall.
Exakt. Liksom. Ja. Så därför när jag satt hos er, så ville jag egentligen bara säga, jag är helt rökt. Jag är inne i tungt missbruk och knarkar för mycket och håller på att dö av de här drogerna liksom. Men jag kunde inte säga det, för det pratar man inte om.
Nej.
Gör man på ett sånt sätt, det går inte. Man kan prata om det när man har tagit sig ur det, men när man är i det, då pratar man inte om det.
Men var det så pass att du hade liksom droger i kroppen hela tiden? Var du liksom hög här?
Jag var antingen påtänd eller avtänd. När jag var hos er var jag avtänd. Då hade jag liksom kommit från ett race på typ 3 dagars fest och var helt så jävla sliten, minns jag, och så jävla paranoid. Jag var så paranoid på tunnelbanan dit och gick runt med solglasögon och bara så här, du vet, människor kollar på mig, du vet, så här, folkskygg och även supertrasig liksom. Så jag var inte påtänd hos er, men jag var 100% avtänd liksom.
Ja.
Så det var verkligen så här, jag kommer ihåg att jag ville så gärna prata om det där, men jag kunde inte.
Nej.
Det var för skamfullt, det var för läskigt och det var liksom så här för stort för att ta i ens liksom.
Men det känns ändå, alltså nu när du pratar om det, alltså du hade ändå den insikten då. För jag menar, det känns ju som att det är ganska ovanligt, eller?
Jag tror att jag hade insikt om att jag levde hårt och sådär. Men jag hade nog inte insikt av att jag verkligen var så pass ner i skiten som jag var.
Nej.
Det var ju det snarare. Och det här med att man faktiskt kan vara beroende sjuk i en slags...
Exakt.
Det var en annan sak för mig. Det fattade jag liksom inte. Jag tänkte bara så här, ah, men jag knarkar för mycket, jag festar för mycket och jada, jada, jada. Men att jag liksom gick runt i någon slags ekorrhjul i flera års tid där allt bara upprepar sig liksom så här, knarkrace, så här avtänd, allt bara rasar och det var bara så här mörker. Jag fattade inte att det var så här ett slags sjukdomstillstånd.
Nej.
Det fattade jag först i nykterheten liksom. Så jag tror nog någonstans att när jag var hos er var det snarare som att ja, men det går väl över liksom kanske. Men det går inte över liksom. Och det skulle till ganska mycket värre månader än så till och med innan liksom min vändning kunde börja liksom.
Men när du var hos oss så pratade vi en del om terapi också. Vi ska lyssna på ett litet utdrag vad du sa om terapi.
Fan, det här är ångest att höra det här. Nej, ångest som fan alltså. För jag tror inte att jag tror jag snackar så mycket skit i det hos er. Jag
är
ju,
nej,
alltså,
men...
Ja, vi får se.
Ja, vi får se.
Ja, jag gick och pratade med någon som genom det någon landstinget som jag fick genom min husläkare. Men det problemet med mig och terapeuter och sånt har alltid varit så att jag är en sån människa som har väldigt bra koll på vad som är fel i livet. Alltså när jag snackar terapeuter då är det mest att jag berättar exakt vad som bör göras, men jag är helt inkapabel till att göra de grejerna. Jag kan inte typ säga så här, jag borde göra det och det och det och det här är fel och jag tänker fel. De bara, ja men då har ju verkligen jag stenkoll på det här. Jag vet inte, vad gör du här? Jag gör bara de här grejerna istället. Jag bara, men jag kan inte. Jag vet inte, jag gör på handslagen, du vet så här. Det är alltid mitt fel. Jag vet vad jag borde ändra på, men jag är väldigt handslagen. Lat kanske heter det, jag undrar.
Vad är det för ord ens? Handslagen. Menar jag lamslagen? Eller handfallen? Jag blandar ihop de orden.
Ja, jag tänkte
jävla rörig kille.
Så är det där. Jag tyckte så. Och vi vågar ju absolut inte rätta dig.
Nej, nej, nej.
Jag fattar det, alltså. Nej, det går så snabbt. Jag bara sluddrar och bara...
Ja, det går väldigt fort.
Ja, men gud. Det kan man också höra, tycker jag, om man kollar mina första episoder av Nemo möter en vän. För då var jag kvar i missbruket. Och då var det verkligen så att då pratade jag ju... Då går det snabbt, det sluddras, det blir liksom så här. Och nu är det bara så att nu pratar jag ju så här liksom, som en vanlig människa. Bara det är ju sån jävla stor grej för mig.
Ja. Men vad tänker du när du hör detta om liksom terapi?
Jag tänker så här, att det finns en poäng i det jag sa då, och den poängen kan jag känna finns kvar idag också. Det här med att vara medveten om sina brister, men att vara helt... Vad sa vi att det hette?
Lamslagen, eller vad var det? Vad sa vi med?
Handslagen.
Vi kan säga att man är helt inkapabel till att ändra på dem. För så kan jag känna än idag, att jag vet om mycket av mina brister, men har svårt att ändra på dem. Sen har man ju kommit långt med sig själv på många sätt, men jag tror vi människor har en förmåga att fokusera på de sakerna där vi inte har kommit så långt kanske istället.
Exakt.
Och slå på oss själva för de grejerna istället. Och det gör jag än idag liksom. Men visst, där har jag en poäng. Men den stora grejen med mig och terapi har nog varit att jag har ljugit så mycket hos terapeuterna. Alltså, så då är det väldigt svårt. Då ger man en terapeut ganska dåliga odds att hjälpa en.
Exakt.
Om man sitter och ljuger för en om allt och förskönar saker eller förvärrar saker. Och vad får de då jobba med liksom? Ingenting.
Nej, men exakt.
Det är nog mitt verkliga problem hos terapeuter skulle jag säga.
Men det är många, många, många som har det.
Men ett halvår efter det här så får ju du plats på ett behandlingshem. Alltså, vill du berätta om det? Vad hade du liksom nått rock bottom då? Eller vad var det som hände? Liksom?
Men på många sätt så var det inte så mycket skillnad på min vardag från mars. Visst var det mars? Ja, mars tills augusti där jag hamnade på rehab. Mina vardag var ganska lik. Och min vardag var ganska lik där från 2012 till 2015. Det var att jag liksom hade de här knarkracen på... Ja, men, 3 dagar där jag bara tog droger, sov ingenting, åt ingenting och bara var i mitt mörker liksom. Och sen 2-3 dagar där jag liksom återhämtade mig och försökte ordna upp livet. Och sen hamnade jag i racen igen.
Hade du
hopp
om det varje gång att ordna upp livet? Nej, eller visste du att så här, nu får jag ta några nyktra dagar för att sen orka med ett nytt race?
Jag tror att jag gjorde seriösa försök, men det går nog inte att göra seriösa försök om man sen börjar knarka några dagar igen.
Nej, men man är ju sjuk.
Ja, det blir så. Och varje gång, även om jag säger så här, nu är det den sista gången liksom, och lovar mig själv och mina nära och kära, nu ska jag inte göra något mer. Och sen så går det 2-3 dagar och jag känner så här, men vad fan, det var väl inte så jävla illa ändå.
Mm.
Och så bara, en bärs kan nog ta mina kompisar. Så tar jag en bärs, så blir det flera bärs, så blir det droger. Och så går det där igång igen. Mm. Och det är ju exakt det där som är liksom galenskapen i beroende.
Exakt.
Och så där höll jag ju på i flera år. Och då är det ju svårt att ordna upp ett liv. Mm. Man får ju ingen ordning på någonting.
Nej.
Inte någon slags rutiner, ingen jobb, inga alltså relationer, ingen mående, ingenting. Så det var ju liksom, så när... Det som var skillnaden var att i augusti här, under sommaren, så hade jag börjat gå på 12-stegsmöten. Jag hade börjat gå på de mötena för att liksom, ja men, jag hade väl så här, jag hade väl bekanta som hade gått den vägen, min pappa hade gått den vägen, och jag kände väl så här, ja men, det kanske kan finnas något slags hopp där för mig. Och då var en kvinna på de här mötena som kom till mig och sa så här: ja men Nemo, jag ser dig här, du kommer in och ut här och du har svårt att fastna här hos oss. För att jag tog så många återfall, gång på gång på gång på gång.
Mm-hmm.
Jag kunde liksom inte stanna där hos dem. Jag kom in och ut och var trasigare och trasigare för varje dag. Och den här kvinnan såg ju det. Hon bara, men du verkar ha svårt att få det här att fästa liksom. Mm. Det här 12-stegsprogrammet. Och jag bara, ja nej men jag vet inte. Det här. Och då sa hon så här: jag har fått i uppdrag av ett nystartat behandlingshem att hitta en ung kille som vill bli clean. Och det här behandlingshemmet kommer finnas utanför Norrköping. Det är jättefint och fancy. Och den här behandlingen kommer kosta 180 000 sen framöver. Men det här kommer vara en prövokull. Och vi behöver en klient, en kille, och då får du gratis då.
Oh,
och jag bara, ja det var ju otroligt. Och jag, min första reaktion var ju så här: behandlingshem? Jag blev typ kränkt. För jag bara, så här, jag bara, som en jävla knarkare. Vadå?
Ursäkta.
Ja men det var verkligen, jag bara, va? Fast när jag sitter på möte för knarkare så blev jag ändå kränkt. Jag bara,
ja, men...
för det blev så verkligt.
Ja,
jag har en riktig
behandlingshem, det är så jävla tyngd.
Det är så
tyngd,
stort.
Det.
Ja.
Det låter, ja, precis.
Jag bara, behandling liksom. men den här kvinnan sa då så här: men gå hem och tänk på det i alla fall. Fundera på det. Jag bara, det ska jag göra. Och så berättade jag det för mina syskon, mina föräldrar, och alla sa samma sak: åk! Åk för guds skull liksom. Fattar du vilken chans det här är liksom?
Mm.
Och då sa någon i min närhet så här: vad har du att förlora? Och den meningen fastnade verkligen hos mig, för att just då var mitt liv liksom, jag hade ingenting.
Nej.
Jag hade ingenting. Jag hade skulder upp i öronen. Det var in och ut på beroendeakuten. Alltså mina vänner hade tagit avstånd. Min tjej hade ledsnat. Alltså jag hade ingenting. Det var bara, så här, var bara skit liksom. Så då såg jag nästan behandlingen som: ja men vad fan, det är ju en månad helpension, fint hus på landet, terapi, tak över huvudet, terapi, gym, bastu. Fan vad nice. Jag kan väl åka dit och bara njuta av det i alla fall. Då får vi se hur det blir. Det var min inställning till det. Och sen så när jag kom till behandlingen, så var det verkligen, då var det första gången i mitt liv som jag lyssnade på liksom folk som pratade om beroende på riktigt.
Mm.
För jag hade suttit på mötena där och bara så här hatat alla.
Mm.
Så här, ni dumma i huvudet, liksom så här, jag var så provocerad av hur glada alla var. Jag spydde på dem liksom. Jag vad fan snackar ni om liksom, jag är bättre än er, jag är sämre än er.
Mm.
Vet, bara så här, usch liksom. Så kom jag till behandlingshemmet och den här terapeuten då pratade om beroendesjukdomen. Han pratade om det här, ja, men den här fysiska allergin.
Mm.
Det här, ja men okej, när du tar en lina eller en öl, vad händer med din kropp då? Skriker den efter mer eller kan du stanna? Jag bara, ja men den skriker efter mer.
Mm.
Alltid liksom. Ja, okej, då har du den delen. Jag bara, okej, då. Och den här mentala besattheten då. Det här med att, tänker du på droger och alkohol nästan varje dag? Och är det så att du, när du har haft dina race och lovar dig själv att inte göra om det här, händer det då att du gör om det ändå?
Mm.
Att du lurar dig själv? Liksom så här. Jag bara, ja det är ju så det är. Jag gör ju det om och om igen liksom.
Mm.
Och de bara, okej, ja. Och kan du känna att när du inte är super och knarkar, kan du känna ett inre tomrum här inne? Som att du försöker fylla någonting? Jag bara, ja det är så jag känner hela mitt liv liksom. Ja men då har du de tre delarna. Då har du den här sjukdomen. Och när jag hör det, jag bara... liksom.
Mm.
För jag har aldrig fått den informationen. Jag hade nog fått den på mötena, men jag hade inte varit mottaglig liksom.
Nej.
Det är det. Och det är det som är grejen. Det är, när man är mottaglig, då kan det hända någonting.
Exakt.
Annars kan folk sitta hur länge som helst och bara banka in information i huvudet.
Ja, ja.
Och det kommer inte gå in liksom.
Nej.
För det finns ett sånt ögonblick just med den här historien som är så mycket gåshud. Och det är att när jag kommer tillbaka från liksom behandlingshemmet till mötena.
Ja.
Efter en månad på behandling. Så kommer jag in på mötena. Och där är allt som vanligt. Folk pratar som vanligt. Så, ja, men de pratar om den här sjukdomen och det här som jag pratade om nyss. Sjukdomsbegreppet med allergin och allt det här. Och jag bara, Gud vad kloka saker ni säger. Va? Varför har ni inte sagt det här förut för? De bara, vi sa det innan, du var på behandling också, men det är du som har förändrats. Du vet, det var jag som hade gjort den här omvändningen i huvudet.
Exakt.
Jag hade gått från att liksom förakta dem, hata dem, till att vilja ha det de har.
Men du var alltså på behandlingshemmet bara en månad?
En månad.
27. För man tänker ju så här, att man behöver vara så jävla länge.
Exakt. Men så är det mycket. Men just det här behandlingshemmet är ju just skapat för, det här kanske låter lite fjantigt, men det är skapat för folk som har ganska ordnade yttre förutsättningar, men trasiga insidor. Alltså mycket högt uppsatta i näringskedjan. Och det, sådana människor kan oftast inte vara ifrån jobbet mer än en månad.
Nej, exakt.
Så behandlingsplanen är gjord för en månad liksom.
Fy fan,
men på den behandlingshemmet har ju många liksom artister och kändisar varit sen. Jag säger inte att jag är kändis, det är inte det jag menar. Men jag försöker bara förklara att behandlingshemmet skapades just för den här subgruppen. Och det är smart, för, det, för många behandlingshem, det är ju liksom fängelset till behandlingshemmet.
Exakt.
Och där
exakt.
Har vi liksom, ja men det är folk som har tatueringar i ansiktet, riktiga kåkfarare, hårdningar liksom. Är du då en människa som kanske har missbruksproblem men har ganska ordnat yttre, då kommer du ha svårt att relatera till det där. Och att då ha en behandlingshem där det är lite så här, ja men lite mer för mig. För det är bra, alla behandlingar är bra. För alla människor.
Exakt.
För beroende är inte bara för dem som har gaddar i ansiktet.
Nej.
Det finns så många som helst. Det
är också att man ju sänker trösklarna otroligt mycket genom att säga att det går snabbt. Att så här, du behöver liksom inte nu ta tjänstledigt från ditt jobb i ett halvår för att bli nykter, utan så här, nu är det en månad som gäller.
Exakt. Och då är det full fokus där. Det är liksom terapi och gruppterapi enskild, och det är bara rubbet liksom. Och sen slussas du in i tolvstegsvärlden liksom. De är tydliga med så här, du ska gå på möten nu, ta en sponsor, göra programmet. Och så kommer man ut från behandlingen och in på mötena, och så då upptäcker man att de hade visst en poäng på mötena.
Men från vilken dag kände du att så här, jo men jag ska bli nykter?
Alltså jag kan inte säga att jag liksom kände det pang boom, att det var självklart för mig. För mig var det starkt kopplat till hur resten av mitt liv lossnade. För det var verkligen det. Jag behövde det. För att jag, när jag märkte att podden slog igenom, att liksom jag fick föreläsningsförfrågningar, att när saker började lossna, så här, mina syskon började höra av sig igen, ångesten började släppa, när jag liksom kände små saker funka, det har varit sån jävla stark motivation för mig att jag ska ju vara nykter. Det är så självklart. För allt som jag har drömt om innan i livet kom till mig när jag blev nykter liksom.
Men har liksom, alltså, men vägen till liksom den här nykterheten, jag kan ju inte tänka mig att den har varit spikrak och att det allt har varit jättelätt liksom.
Nej, men jag tror tyvärr att det är rätt mycket tillfälligheter alltså. Alltså den här behandlingen räddar ju mig. Alltså jag behövde liksom komma iväg en månad. Jag behövde liksom sitta med en terapeut som förklarade sjukdomen för mig. Och, alltså så här, jag kan tycka att det är otroligt tufft för folk att bli nyktra överhuvudtaget. Liksom. Just hur normaliserat alkohol och droger är överallt, och det är så mycket frestelser. Och, jag kämpar ju dagligen med att hjälpa andra unga killar att bli nyktra och drogfria. Och det är liksom när jag lyssnar på dem och hur de har det, deras umgängeskretsar, alltså jag avundas inte på dem alltså.
Nej.
Det är tufft som fan. Jag hade nog mycket tur såklart, men också en jävla vilja att verkligen bli clean. För när jag började känna liksom en bit in i min nykterhet där, jag vet inte hur snabbt det gick, men kanske 1-3 månader, när saker började komma till mig, sidovinster, när jag kände det, då kände jag att jag kommer göra allt i min makt för att aldrig gå tillbaka.
Då har man ju plötsligt någonting att förlora.
Precis. Jag kommer gå på så mycket möten det krävs. Jag kommer liksom göra 12-stegsprogrammet punkt och pricka. För jag vill aldrig tillbaka. Och det liksom har nästan följt mig hela livet nu, de här åren. Att jag behöver sätta min nykterhet först. För att om inte jag tar hand om den så kommer allt det andra rasa. Alltså, om inte jag är nykter och drogfri och sköter om mitt inre, så kommer jag inte vara en bra pappa. Jag kommer inte kunna sköta poddarna. Jag kommer inte kunna göra någonting bra. Så jag måste sätta det först. Allt jag sätter före min nykterhet kommer jag att förlora. Så är det bara. Och det låter ju hårt, men så är det ju.
Ja, men det låter starkt också tycker jag. Alltså, man blir liksom, alltså jag blir så enormt imponerad när jag hör liksom alltså många historier kring just nykterhet och missbruk, just för att man förstår, alltså om man inte har det själv så går det ändå att förstå på sättet du beskriver nu. För jag kan ju inte relatera till den känslan, men jag Alltså jag känner ju verkligen vilket jävla jobb du har gjort. Vilket är så jävla strångt att lyssna på.
Alltså... Men jag skrev faktiskt ett inlägg om det på Instagram igår. Om just den här kärleken till drogen man blir kär i. Att den blir så stark att det liksom slår ut allt annat. Att liksom så länge man uppnår det ruset, eller för mig var det så, och för oss som har den här sjukdomen, att så länge man får det ruset man vill ha, så kommer inte någonting annat spela någon roll.
Nej.
Alltså gråtande mammor, liksom sparken från jobb, you name it, domar, ingenting, det spelar ingen roll. För att jag vill bara åt mitt rus.
Vilken drog var det för dig?
Det är intressant, för ni har haft en gäst i den här podden som hade det som huvuddrog.
Ja,
men var han anonym?
Anonym.
Men ni kallar honom något på podden?
Liam kallar honom.
Liam. Ja, men precis, Liam. Det var samma som honom.
Nej, är det
jo,
sant?
Det var samma som honom.
Men jag minns för du...
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Delade något om det på Twitter när vi gjorde den som en liten dokumentär i två delar.
Svinbra.
Ja, så minns jag när du delade den. Och ja, men det kan vara att vi skrev någonting om det då, du och jag.
Det gjorde jag. Jag skrev till någon av er då och sa bara så att det var så jävla speciellt. För att de är drogerna sällsynta, vill jag inte kalla det. Men det var intressant att höra någon riktig intervju, en dokumentär om någon som har köpt samma grejer.
Eftersom det är så internetdroger.
Exakt. Alltså,
precis.
Ja, internetdroger, 3MMC heter
exakt.
Det.
Ja, just det.
Och ja, det luriga med det var ju att det var ju lagligt så länge också.
Exakt.
Så man kunde ju hålla på med det och man kunde gå runt ner på stan. Och man kunde,
fan vad sjukt.
Ja. Ja. Ni hörde ju hans historia, det är ju, ja, det är ju inga ofarliga grejer liksom.
Nej, och för mig var det också så, han liksom skrev till mig och bara så här: hej, vi gick i samma klass liksom när vi var små. Och så bara fick jag hela hans historia och jag bara, vi måste göra något av det här. Och han bara, jag tror det finns många som kan relatera. Och
jag
just hur, ja, men exakt. Och liksom hur hela det, alltså hela liksom världen kring internetdroger, att det är så, de är alltid steget före. Det kommer alltid finnas saker som är lagligt.
Det är det som är så jävla
obehagligt. Alltså det är så jävla obehagligt. Jag får fan panik.
Men så var det ju för mig med just 3MMC, att jag, när det blev olagligt så la jag av med det. Och så var jag bara inne på Flashback och liksom hittade en ny laglig variant. De tar ju bara bort de ändrar en molekyl och så ändrar de namnet och så blir ruset 1% sämre eller bara lite annorlunda. Och så bara köper man det och så kan man köpa nästa och nästa och nästa och så där höll jag på. Alltså mitt sista år i missbruket så gick jag bara in på Flashback och det räckte med att jag fick liksom en kommentar av att det fanns en viss likhet med 3MMC. Så beställde jag hem 5 gram och bara slog i med det och bara så här. Och så kunde min arm börja domna bort, mitt knä kunde börja vifta och jag bara, oj vad händer nu? Jag vet inte.
Fy fan.
Satt jag liksom ensam. Det var misär.
Det är mörkt.
Alltså.
Ja, det är
mörkt. Men... Fast Liam ville ha med i beroendepodden ju.
Ja, jag lovar att jag kan höra av mig till honom.
Han kan få vara med och vara anonym om man vill. Det vore grymt. Kan vi sitta och snacka internetdroger?
Ja, exakt. Ja, men för det känns ju verkligen som att det jag behöver pratas om.
Absolut.
Ja. Vad fan, jag hörde nog, jag tror det var Petri Krim som hade gjort någon om så här droger och allting. Alltså den ökningen som polisen har visat som det är på internetdroger som de ändå tar. Nej, men det var en så sinnessjuk ökning på typ 3 år att jag bara och de borde ju allt yngre då som beställer.
Ja, ja visst. Mm. Usch. Mm. Ah.
Men när du gästade oss senast så gled vi ju liksom ganska snabbt in på kungen av Tylösand.
Mm. Och vi var så starstruckna till det.
Ja.
För vi hade kollat så mycket på kungen. Hela vår gymnasieskola levde liksom för kungen av Tylösand. Vi gick ettan på gymnasiet 2010, så du förstår.
Ja, ja, ja. Ja.
Men nu, liksom, så här flera år senare, så har ju du riktat ganska stark kritik mot liksom, programmet och hela den produktionen. Mm. Liksom, vad känner du kring det idag?
Jag tror att i takt med att jag mådde bättre och bättre och skrev min bok som kom 2018, så fick det ju lite så att då gjorde man ju ett tyngre researchjobb med sin historia. Man började också fråga andra människor runt omkring liksom, om hur det gick till och så här. Och då kom det mycket upp till ytan liksom, och om saker som jag inte tyckte var okej, som jag verkligen ville lyfta. För jag tycker hela den här docusåpa... Ja. Kulturen är vansinnig liksom.
Mm.
De kastar de trasigaste och formar dem hur de vill och kan göra med dem vad de vill. Där jag och Jocke verkligen gick i bräschen för det, att vi kunde, de kunde ju säga till oss vad de ville, och vi gjorde det. För vi var ju så himla impade av hela grejen med TV. Så vi ville ju verkligen bara göra dem nöjda över oss. Tycker att hela grejen med det här med att det borde vara bättre koll på vilka som kommer med för det första. För att jag fick ju höra att de här testerna som gjordes, psykologtesterna, de var liksom inte så, vi hade blivit rödflaggade, borde jag och Jocke liksom.
Ja, precis.
Det är så jävla knäppt.
Ja.
Så det är ju så här, men ändå så skickades vi in bara för att liksom...
Fy fan, det är så skamlöst.
Ja, alltså. Ja men det är bara för att då känner de väl så här, ja men det är de som är de galna kanske. Mm. De kan vi göra vad vi vill med.
Mm.
Så ja, men jag vet inte, jag tycker att... hela den där jävla branschen med Paradise Hotel och sånt där och Kungen av Tylösand och allt vad nu är. Jag är ganska glad över att den här skiten kom nu nyligen med Paradise Hotel. Exakt. Så att det blir en storstädning liksom. Ja. Det var väl fan på tiden kanske.
Ja, verkligen.
Det känns som att allt annat har hänt i samhället, men just den världen har stått still liksom.
Exakt. Ja. Och alla är bara så, ja men det är kul att kolla på.
Ja.
Alltså,
men det är så jag också.
Så in i helvete. Men, ja.
Mm. För jag tror också när man är kvar i det där misärmålet, så blir det så att man bara så här accepterar allt liksom, så här, ja. Men jag var nog lika skyldig, ja. Men sen så när man väl har liksom styrt upp så och fått perspektiv och växt upp och bara, då fattar man så här, men så där får det inte gå till liksom.
Nej.
Liksom det, produktionen har mycket ansvar, och den där produktionen var ju, de var ju fullare än vad vi var liksom.
Det var ju
bara hets och skrek och bara skällde på oss när vi inte söp i kapp lika hårt som vi gjorde dagen innan. Och det var bara skit liksom. Och vi bara var så här, ja men så här är det nog på alla produktioner, trodde vi liksom.
Ja, för man har inte jämfört med
det här. Ja. Så 20 någonting.
Ja, nej, så det var elände liksom. Men det var så många som bara ansvaret. Alltså jag vill inte peka ut någon enskild liksom, för att det känns som att det har man gjort tillräckligt liksom. Men jag tycker att det är bra det som händer nu i alla fall.
Verkligen. Men när du gästade så pratade vi också om ditt bekräftelsebehov. Och liksom, ja men vi kopplade det an till din uppväxt och allting. Vi ska lyssna på det.
Jag kommer ihåg att jag var så känslig redan då. Jag vet inte vad det beror på. Jag tror det beror på att det blir lätt så när man är från en familj med sex syskon, att man liksom automatiskt blir skör och att man automatiskt blir bekräftelsesökande enorm. För att man vill höra, synas, man liksom, man måste det, för man har så många syskon. Man vill liksom bara, jag finns, kolla på mig liksom. Det blev så automatiskt, så det blev inte hälsosamt liksom.
Vad tänker du?
Varför säger jag automatiskt?
Jag
kan ju inte ens prata.
Nej, men nu är du så hård mot dig själv.
Ja, men det är jag. Jag är hård mot mig själv. Men vad jag tänker om det där, jag tänker att bekräftelsebehovet finns kvar. Men jag tänker att idag så väljer jag att försöka få utlopp för det i liksom vettigare sammanhang på något sätt. Att jag tänker att om man gör till exempel en beroendepodd där man försöker hjälpa människor och få mycket kärlek för det, då hjälper man ju människor och får bekräftelse.
Ja.
För jag tror inte att jag kommer bli fri från att behöva bekräftelse.
Nej.
Alltså, nej. Det kan man inte bli.
Det går ju inte. Man är så skadad av det där liksom. Så men det finns ju kvar. Men jag tror att jag får det på sundare sätt idag. Liksom.
Ja.
Och då är det inte lika klandervärt på något sätt.
Nej. Men jag tänker så här, hållbar bekräftelse.
Ja, på något sätt. Sen så har man ju såklart, alltså, tuff tuffare och mindre tuffare dagar. Alltså när jag är som svagast så skaffar jag också Tinder liksom,
och jo, vad fan.
Swipa loss och skaffar 18 plus tjänster och bara säger hallå.
Ja, men du vet.
Ja, men det, och så måste man, alltså man är ju bara så barn av sin tid någonstans.
Ja, ja. Gud, ja.
Så, alltså, ja.
Men du säger ju här då, jag kommer ihåg att jag var så jävla känslig redan då, alltså som barn. Och för inte alls länge sedan så fick ju du en ADHD-diagnos.
Just det.
Hur har det påverkat dig?
Jättemycket. Alltså det var ju verkligen, ja, men det är ju sån jävla omskakande grej. För att det är liksom, hela min uppväxt fick jag höra bara att jag var, nej, men, du vet, för mycket. Eller...
Ja, du sa ju tidigare här att jag kanske typ är bipolär.
Ja,
alltså, det svängde väldigt mycket.
Ja, det svängde så... mycket humöret, supermycket känslor åt alla håll. Liksom, och jag fick höra under uppväxten att jag var jobbig, för mycket och... Och det är liksom så här, och mina syskon var inte alls som jag, och jag har liksom alltid känt mig som det svarta fåret och någon slags, och jag har inte förstått det, och jag har inte fått någon hjälp heller liksom. I skolan var det bara så här, in med dem i rummet, dampbarnen liksom.
Ja,
det var, du vet, dampbarnen, det var det vi kallades. Ja. Ingen mer än så.
Nej.
Så att få en ADHD-diagnos i vuxen ålder är ju, det är positivt för att jag fick mycket svar om min egen barndom och varför jag inte har funkat så bra i relationer till andra människor och tjejer då, att jag liksom har, jag fick mycket svar om mig själv, och det var ju skönt, det var ju någon slags lättnad liksom, att det blev lättare för mig att förlåta mig själv också för allt skit. Men det var också jävligt tungt och jobbigt, för att det kändes så här, en förlorad barndom liksom. Varför får jag det här nu? Liksom? Det kändes så jävla deppigt. Bara, liksom. Varför har inte jag fått de här förklaringarna tidigare?
Och var det du själv som tog tag i att göra en ADHD-utredning? Eller liksom, hur kom det sig att du fick den diagnosen nu?
Jag började söka mig ditåt när jag fick mitt första barn. För att när jag fick Nova 4,5 år sedan, då hade jag varit nykter och drogfri i 1,5 år. Och jag hade byggt mig liksom ett liv där det funkade med min hjärna. Jag har ju alltid någonstans vetat om att jag liksom ADHD-ig, så här har man kallat sig. Ja, men jag har svårt att liksom hålla rent hemma, svårt med så här vardagliga saker, hålla ordning och konstiga saker så här. Så jag skaffade mitt liv med städerska, jag var mycket hämtmat, jag fick hjälp med saker jag inte kunde behärska liksom. Men när jag fick barn, då var det som att allt det här kom upp till ytan liksom. Det hann ikapp det här, och det var så här, okej, nu ska jag liksom ta hand om små barn. Jag måste lyssna på mina barns mamma. Hon ger mig viktig information här. Jag måste komma ihåg tandborstning, byta blöjor, byta trosor och allt sånt här liksom. Och nu är det inte bara mig det handlar om. Nu handlar det om ett litet barn också. Och då var det så jävla påtagligt att jag grejer inte de här grejerna som andra människor kanske grejer. Jag grejer mycket i föräldraskapet. Alltså så här, jag är jättebra på många sätt. Men just när det kommer till det där, ordningsamma rutiner, det här grunderna på något sätt, då har jag brister. Och det är jävligt jobbigt att prata om fortfarande, tycker jag. För det är jävligt skamligt alltså. Jag hade varit ledsen här, för det var inte meningen. Men det är tungt alltså, att bara erkänna att man liksom inte grejar det som vanliga människor klarar.
Men alltså, tror du det blir att du tänker att alla, alltså, för jag tänker, alla mina kompisar som jag känner som var barn, de säger ju precis som du, alltså de har ju delar där de tycker att så här, fan, jag är så jävla dålig förälder. Jag gör inte det här rätt, eller jag gör inte det här tillräckligt, eller jag gör liksom inte, alltså...
Jo, men kanske, det är väl så. Jag var kanske onödigt hård mot mig själv, men jag upplevde att det var mycket grejer som mina vänner kanske klarar bättre. Så här. Och då kände jag att då sökte jag det, och det tog väldigt lång tid för mig att få utredning. Alltså, ni kan ju räkna själva. Jag ansökte när Nova kom. Det är nästan, nästan 4,5 år sedan. Så 4 år för min diagnos liksom.
Alltså det är fan inte okej.
Nej, det
fan
sant,
kan
det
ta.
Nej, det var fel. Det var fel bedömningar. Det var så mycket olika grejer som hände på vägen. Lång historia med en galen läkare som sa efter 5 minuter i samma rum som mig, så sa han: "Nej, men du har inte ADHD. Du, borderline kanske. Det kanske vi kan utreda."
Oj.
Och jag bara, hoppsan.
Ja, tvärkast.
Jag bara, det är inte det jag har förstått riktigt. Men sen landade vi till slut i det att vara det. Och ganska grov sådan dessutom, fick jag höra. Och nu står vi ett annat vägskäl om jag ska våga medicin eller inte.
Ja, just det.
Jag har lite beslutsångest av uppenbara anledningar, tror jag. Dels det här med att man har blivit lite uppskrämd om, ja, men man kan börja knarka på mediciner, säger folk. Men det tror inte jag.
Man blir så, alltså, hela liksom debatt myten kring psykofarmaka av all form är ju sinnessjuk.
Ja, du blir beroende.
Ja, men alltså, säg någon annan så här fysisk sjukdom där vi skulle liksom debattera cellgifter andra former.
Du har cancer, ska du köra cellgifter?
Ja, men exakt. Alltså, det är, eller så, ja, men nu har du säg något annat, alltså blindtarm, men vill du operera bort den eller ska du kanske ha kvar den?
Ja,
eller
liksom,
värktablett eller vad den är. Alltså, jag vet inte, alltså hela den psykofarmakadebatten är skadlig.
Nej, men jag håller med, och det är ju, jag är inte orolig för att börja knarka på mediciner. Det är jag verkligen inte, även trots min bakgrund liksom. Det jag kan känna oro inför är liksom det här med att tappa bort sin personlighet igen. Att liksom att det som jag tycker om med mig själv, jag vill inte förlora det. Det är det jag kan känna lite läskigt. Och om jag då får hjälp med mina brister och svårigheter, är det då värt att få hjälp med det om jag förlorar det som är fint och bra med det?
Exakt.
Det är bristerna så pass stora att
exakt.
Det blir värt
liksom. Då får man göra liksom avvägning.
Ja, men exakt.
Det var när jag var säga fel igen. Nu har jag nyktrat till. Jag ska inte säga fel på orden här. För då kommer om tre år då, när jag är tillbaka här, då kommer du spela upp det och bara så här, vad sa du? Avvägning? Vad sa du?
Men nu har du ju sagt det, men du har ju liksom blivit tvåbarnspappa sen du var här. Alltså det är ju helt otroligt. Hur allt det påverkat dig att bli pappa?
Ja, men ja, vad ska man säga? Alltså, jag, fan, det är en stor fråga. Men det som det har gjort med mig är väl att det har gjort mycket att jag liksom ständigt får komma ur mig själv och min självcentrering och mitt ego. För att liksom, jag har ett stort ego, det har jag alltid haft. Och det blir ännu större när man har liksom ett jobb där man får mycket bekräftelse och så. Men när jag är med mina barn så kommer de alltid i första rummet. Och jag tror att det är väldigt skönt för oss människor med ett ego att komma ur det liksom. Och det får jag göra med dem dagligen. Sen så är det ju, att ha barn är liksom, det är ju såklart helt fantastiskt. Det är det absolut bästa som finns. Men det är också det absolut värsta som finns. Det är så jävla krävande. Och man får konstant ha dåligt samvete och känna sig otillräcklig och sömnbrist och liksom. Och man, ibland kan man känna, varför blev jag förälder liksom, ärligt talat. Men så går det en stund och så hoppar någon tjej upp i ett knä och så sköljs man över av kärlek och lycka. Och då känner man så här, ja, men det är ju värt allt. Det är ju värt allt, annars skulle ingen skaffa barn.
Nej,
om det inte var värt det, då skulle man sluta skaffa barn. Det är ju så bara. Så det är värt det, även om det är fruktansvärt tufft ibland liksom.
Ja, men du är väl ensam med dina.
Ja, precis,
ja, precis.
Och jag har flickorna halva tiden. Så jag har ju haft dem nu, lämnade dem på förskolan i morse. Så jag har ju haft dem två nätter i rad nu. Och då är det ju en hög av barn. Och det är inte mycket sömn då liksom. Så jag är rätt trött nu också. Så jag skyller på det om jag skulle säga avvägning istället för avvägning. Ja.
Vi har fyra ord som vi ger alla våra gäster som kommer tillbaka till återbesöket. Som vi bara kommer kasta över det nu. Och så får du säga liksom första känslan kring det. Du får gärna liksom sväva ut om du känner för det. Men vad du har för relation till de här orden.
Ganska likt mitt gamla segment.
Ja, det är det jag tänkte.
Ja, det är som en hommage till det, kan man säga.
Ja, precis. Ja,
härligt, kör.
Absolut. Ja, vi har då Nemo.
Vad sa du?
Nemo-hommagen.
Åh, gud, vad härligt.
Första ordet, stress.
Jag blir så påverkad av det. Och det är faktiskt, nu ska man inte börja bara tjata om ADHD, men just ADHD-människor som har det är extra känsliga för det. Jag vill gärna ha mycket att göra, men när det kommer till en viss nivå, då slår det bara ut allt. Jag blir helt lam, alltså. Jag kan inte göra någonting och jag blir bara arg och stingslig och helt, jag är som en dator som bara shutting down liksom. Så jag måste liksom ha koll på det hela tiden. För jag blir otroligt sårbar när jag är stressad. Vilket man också blir liksom hela tiden i livet överlag. Utan småbarn blir man ju det.
Så
med småbarn så är det bara en dos till, så det, ja, stress är något som jag får vara på min vakt inför konstant.
Okej, nummer två. Kroppsuppfattning.
Jag gillar inte min kropp alltså.
Nej, det kändes.
Nej, jag har svårt för den alltså. Jag har väldiga issues med min vikt och min kropp alltså. Jag väger mig varje gång jag är på toa.
Nej.
Det här är en ganska stor diskussion, kan man ju säga. Men så håller jag på. Jag skaffade en våg för 1,5 år sedan. Och då vägde jag mig jättemycket. Jag vägde mig så mycket så att min dotter började gå upp efter mig.
Nej,
jag vet. Men då slängde jag vågen. För det sa Frida, mina barns mamma. Hon bara, dina jävla issues ska vi inte applicera på våra barn. Så då slängde jag vågen. Mm. Sen när vi separerade i höstas så skaffade jag en våg igen.
Nej.
Så nu håller jag på sådär igen. Men mina barn väger sig inte. Men jag gör det. Jag gör det. Jag gör det. Men jag är besatt av att vara på en viss väg, en viss vikt som jag vill ligga på liksom.
Och du får ångest annars liksom?
Ja, jag får ångest annars. Jag känner mig tjock och ful och liksom och jag känner mig tung på innebandyplan, paddelplan. Jag känner mig inte som jag känner mig inte att jag kan vara det jag vill vara liksom. Så det är inte, det är verkligen skevt och det är inte sunt alls och jag kan så här undvika socker och äta bara sallad och kött i perioder för att gå ner i vikt. Men det är ju bara tillfälligt då. Sen bara går upp igen så fort. Det är ju ingen långvarig lösning så att min kroppsuppfattning och min viktuppfattning är skev och något som bör jobbas med. Jag har lagt den i kö efter alla andra saker som jag vill jobba med. Jag har så här anteckningar på mobilen.
Så här. Jag ska gå i terapi för det här.
Först beroende, ADHD, tvångstankar och sen vikten. Är det hemskt?
Och sen kommer nästa då, bekräftelsebehov.
Vi har ju snuddat vid det.
Ja, det har vi. Men det är som sagt, en snabbis för er är att det finns där. Det ligger latent, men jag tycker att jag har en sundare inställning till det idag. Jag får en bättre bekräftelse idag. Av barnen om inte annat.
Ja, det är såklart.
Ja, det hjälper ju jättemycket.
Mm. Det kan jag verkligen
inte nog dock för en sån som mig, men nästan nog.
Men det, är liksom, det hjälper till.
Ja.
Okej, det sista ordet då. Lycka.
Lycka. Lycka. Vad är lycka för något då? Jag tror inte på lycka. Jag tror inte att vi människor blir lyckliga. Jag tror att vi kan uppnå någon slags känsla av att vara tillfreds med livet och att vi kan uppnå liksom små fragment av lycka ibland. Mm. Det tror jag på. Men lycka för mig är när jag är nära mina barn, när jag får spela innebandy eller paddel, när jag får se på Hammarby eller på, eller på Zlatan.
Ja, du vet ju.
Så det var nice. När man får äta en pizza, det kan vara lycka liksom. Ja, eller när man har gjort en riktigt bra poddinspelning.
Ja, men det är ju stunder liksom.
Ja, exakt. Det är moment av riktigt fint mående. Men man blir ju inte lycklig liksom. Men man får verkligen vara nöjd med att ha ett liv som är hanterligt och helt okej och uppnå små stunder av lycka tror jag.
Två plus är ju livet generellt.
Ja, men det liksom är ju det.
Alltså man måste ju bara landa. Alltså. Vi ska lyssna på en sista sak.
Jag kan inte säga att jag vet vad jag mått dåligt. Jag vet ju vad jag har mått dåligt av. Men nu idag så tror jag bara att det beror på att när jag mått dåligt så vet jag att det beror på att jag har levt för hårt. Det har jag gjort. Och jag är lite frustrerad över livet överlag. Alltså du vet, som grejen stämmer och jag är fortfarande väldigt känslig och motgångar tar jag inte så bra. Jag blir ganska nedgången på det. Alltså jag blir väldigt ledsen. Men jag försöker bara bita ihop och jag vet att jag har som stöd i min tjej. Jag vet att jag...
Det jag tänker på där är ju att det är ju en kille som gärna vill skylla ifrån sig lite. Han pratar mycket om att han bara säger men jag blir frustrerad och,
och väldigt så, jag vet ju vad jag mår dåligt av. Jag vet att jag mår dåligt
så. Nej, exakt, och han pratar också om hårt levande liksom. Så det han säger mellan raderna är att jag knarkar för mycket och att jag kanske borde bli clean, så kommer saker säkert ordna sig. Men han vill ju inte riktigt det än.
Nej, men det är jävla nära där.
Det är några månader. Det finns frön liksom.
Exakt.
Och det är ju för att livet är piss. Alltså så här. Men absolut, det är lite gåshud att höra det där, eftersom att det är bara liksom,
så nära så.
Ja, 5 månader innan behandlingshemmet.
Ja. Men vi kände också det när vi skrev den här intervjun. Vi bara, oh my god, det är så nära. Och att liksom att du ändå är på väg dit i den här intervjun. Det är fan fett alltså.
Det är det.
Ja, men ändå beviset på att man kan vara väldigt djupt nere i skiten och vara mitt uppe i det. Och några månader senare kan livet se helt annorlunda ut. Det är liksom inte hopplöst. Eller så här att, nu har du en uppförsbacke här på 2-3 år innan det blir bra.
Exakt.
Utan du blev ju faktiskt nykter där.
Men verkligen. Och jag tror så här att för mig var det verkligen att behandlingshemmet var avgörande för mig. Men sen också det här att man fick så mycket synliga bevis på att en sån förändring kan ge en så mycket liksom. Och det var verkligen avgörande för mig, att då var jag verkligen så, För jag tror att när jag sitter upp och säger sådär, då tänker jag så här: okej, okay, ja, jag borde bli nykter, men då kommer livet bli skit.
Ja,
det är det jag tänker. Jag tänker ju så om nykterhet. Mm. Fast jag sitter där fast i ett pissliv, så är min bild av nykterhet ännu värre.
Ja,
okay. Det är så sjukt.
Mm.
Jag tänker så här, men min fest kommer vara slut. Ska min fest ha slut? Vilken jävla fest?
Ja,
jag sitter och knarkar själv på internetdroger och får psykoser och är halvt döende.
Ja,
men
tänker vad festligt.
Jag, men ändå tänker jag så här, min fest får inte ta slut.
Nej,
liksom. Det är så jävla kontraproduktivt och paradoxalt och skevt liksom. Alltså, du vet, man är så verklighetsfrånvänd.
Exakt. Fan vad intressant det är dock. Alltså.
Verkligen.
Ja, okej, en sista fråga som alla våra gäster i återbesöket får också. Det känns som att du kanske har gjort den största resan här.
När jag nu liksom hör det här.
Vad är din största känslomässiga utveckling sen du gästade senast?
Ja, men det är väl fan det. Att känslomässiga utvecklingen. Men det är väl det här tänket kring nykterhet.
Mm.
Just det här att jag levde i tron om att det var, skulle jag någon gång bli nykter så skulle det vara slutet på mitt liv.
Mm.
Men när jag blev nykter så blev det början på mitt liv.
Mm. Ja.
Det är ju det.
Det var början på allt.
Det är så jävla sjukt.
Ja,
det var verkligen så jag tänkte. Nu det kommer att ta slut då. Jag kanske måste bli nykter, men då är det slut liksom. Men då började liksom livet. För så var det verkligen för mig, då började allt. Då kom liksom allt som jag ville ha.
Så jävla fint.
Nej, men gud, alltså,
tack för att du ville göra ett återbesök.
Ja, men tack,
vi tjejer. Kallar dig på återbesök igen.
Får vi se vad du har sagt för konstigt här.
Tack, hej då.
Play. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.